Välkommen kära lyssnare till podden bakom kulisserna med mig Anna-Maja Henriksson. Det börjar ju dra ihop sig nu till jul. Ett år går otroligt fort. Och nu tänkte jag så här att inför julhelgen så är det skoj att lite summera året och särskilt nu den här hösten som gått. Och som gäst idag så jag bjuder in Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppens ordförande. Och det är faktiskt andra gången du är med i ett julavsnitt av podden bakom kulisserna. Men i december 2021 så var du min specialmedarbetare när jag var justitieminister. Idag så är vi kollegor i riksdagen och jag har bytt ministerium. Och med mig i studion så har jag också Ted Urho, poddens producent och teknik. Tomte, välkomna både Otto och Ted.
Tack så mycket.
Tack, roligt att vara här igen.
Vi ska inte gå till sommaren, men vi vet att sommaren var ganska turbulent. Sen lyckades vi få ihop någonting som vi kallar till ett rasismmeddelande som ju var oerhört centralt för att den här regeringen skulle kunna jobba vidare, och det var Svenska Folkpartiet som drev på att det skulle ingå många konkreta saker som regeringen ska göra. Och det kommer vi nu att börja verkställa. Men om vi går nu till det som har varit aktuellt här under de senaste veckorna, så lever vi ju i en märklig tid. Vi har en gräns som är stängd helt för trafik mot öster. Och det här är ju någonting som vi gärna vill komma ifrån. Men Putin har ju agerat på ett sådant sätt i Ryssland att vi ser att Ryssland helt enkelt medvetet opererar på ett sådant sätt att man skickar asylsökande till Finlands gräns för att ta sig över gränsen. Och allt det som ligger här bakom så är ju sånt som vi inte kan acceptera. Vad väcker det här för tankar hos dig, Otto?
Ja, det har varit väldigt tråkig höst i den delen, och det är ju helt klart att Ryssland nu kallblodigt utnyttjar oskyldiga människor som ett medel. Man instrumentaliserar vanliga människor för sin hybridpåverkan och i sina egna mörka ändamål, som säkert har att göra med att vi har blivit lyckligtvis medlem i NATO, och det här har ju inte uppskattats där i östra grannlandet. Sen tycker jag att ni i regeringen har agerat bra och beslutsamt. Och gränsen är stängd igen. Den öppnades här en stund på nytt. Men genast började komma. Fel är ju inte det att människor kommer och söker asyl. Men nu handlar det ju inte om det. Utan det handlar om en sån här organiserad verksamhet från Rysslands sida där man hämtar människor till gränsen. Och jag tycker att det är fint att regeringen har lyssnat på gränsbevakningen som har sakkunskap i det här. Samma gjorde vi under coronakrisen. Vi lyssnade på THL och STM. Det här är inte på politiska personer fattade beslut, utan man bygger det på vår säkerhetsmyndighetens bedömning.
No, exakt så här är det. Och vi visste ju det. Det är ju som vår president sa då när Finland sökte om NATO-medlemskap. Och sen när vi hade blivit medlemmar så uttryckte han ju det på det sättet att vi får vara beredda på att vi kommer att utsättas för alla möjliga sådana här tråkigheter. Och det här är nu just ett typexempel på det. Och nu har vi ju också hört här där Putin har bestämt att man ska upprätthålla, eller man ska nu bilda ett nytt sånt här militärområde kring Leningrad, Sankt Petersburg. Och det här är förstås också en manöver, kan man väl säga, som beror på det att Finland har blivit NATO-medlem, och dessutom nu så har vi ju då undertecknat det här avtalet med USA, det här avtalet som handlar om att USA också bilateralt kommer att stödja Finland då om det behövs. Och det är förstås så att det här gillar inte Ryssland. Men samtidigt så är det ju trist att man ska se att Ryssland och de ryska myndigheterna är villiga att just som du säger, instrumentalisera sådana här operationer där man använder oskyldiga människor egentligen för sina egna ändamål och för att idka påtryckning på oss och destabilisera vårt samhälle. Det är det man måste minnas, att det är det som ligger här bakom, och därför är det allvarligt. Och därför måste Finland också säga ifrån. Så att nu är ju det här beslutet i kraft i mitten av januari, och det är klart att det är tråkigt för dem som har släkt och vänner på andra sidan gränsen, och det är flera familjer som säkert drabbas. Men just nu så är det ju så att den som kan ändra på det här, så är faktiskt han som sitter i Kreml.
Så är det, och det är skäl att betona att den här åtgärden är ju inte riktad mot till exempel de som har familj på båda sidorna av gränserna, utan det är riktat mot Ryssland, ryska staten och deras hybridpåverkan. Och Finland visar en klar signal till Ryssland att det här går inte.
No, exakt så här är det. Här för en tid sen så fick vi ju också, om jag hoppar till ett annat tema, vi fick resultaten i den senaste PISA-undersökningen. Och de resultaten hade insamlats år 2022. Och man mätte alltså nionde klassisternas kunskaper i modersmål, i läsning och också i matematik och naturvetenskaper, och speciellt var fokus nu på matematik den här gången. Och det som vi ju tyvärr ser är det att de finländska elevernas resultat har försämrats egentligen över hela skalan. Det som också syns är det att det har blivit försämrade resultat nästan i alla OECD-länder. Och det som vi nu ska minnas är det att Finland ligger fortfarande över medeltalet av OECD-länderna, och vi är egentligen också bäst i Norden fortsättningsvis. Men det är klart att de här resultaten så stämmer ju till eftertanke, och därför är jag också som undervisningsminister nog väldigt mån om nu att vi ska rikta resurserna rätt och ta tag i det här. Har du, Otto, några tankar kring saken? Och du har ju varit med också i riksdagen nu under budgetdebatten så här. Så.
Ja, resultaten var kanske förvänta oss att det skulle komma den här typens resultat, men de måste tas på allvar. Vi hade ju inför riksdagsvalen en tyckte jag bra diskussion om just grundskolan, och det kom en väldigt stark oro från det där lärarfältet och skolfältet, och man hade egentligen ett önskemål, att man skulle få arbetsro. Men arbetsro betyder det att vi inte skulle komma med nya läroplaner eller projekt, utan att man mera skulle låta lärarna fokusera på det som de är utbildade till, det vill säga att undervisa. Och här tycker jag att regeringsprogrammet är en av de bästa sakerna i hela regeringsprogrammet, tycker jag personligen, satsningarna på grundskolan. Vi ska satsa 200 miljoner permanent tilläggsfinansiering, och så ska antalet årsveckotimmar ökas med 2-3 utan att vi utvidgar läroplanen, för att alla barn bättre ska kunna lära sig läsa, skriva och räkna. De här grundfärdigheterna satsar vi på.
Det är just precis så här, och nästa år så kommer det nu 50 miljoner till i det som vi kallar till jämlikhetsstöd, som betyder det att våra kommuner i praktiken kan ansöka om tilläggspengar för skolor som befinner sig på sådana områden där det finns särskilda behov, och det är ofta då kommuner som har områden som så att säga är socioekonomiskt svagare, där det finns mer arbetslöshet. Och de pengarna kommer nog mycket väl till pass. De kan också betalas ut till exempel till daghem inom småbarnspedagogiken på samma sätt, där det finns mera utmaningar. I praktiken betyder det att då får man mera vuxna i skolan. Man får tillgång till flera lärare, speciallärare och också inom dagvården till flera småbarnspedagoger. Och det här kommer alltså nästa år. Den här andra saken som du Otto talade om, att vi ska öka antalet timmar i de lägre årskurserna, så det kommer sen att träda i kraft från hösten 25, är det tänkt. Och då ska det komma in 2 årsveckotimmar till i läsning och 1 årsveckotimme till i matematik. Och det här med läsning är någonting som man ju inte kan nog betona. Klarar man inte av att läsa ordentligt, Så då försvårar det ju all annan inlärning. Och det syns också i matematikresultaten. Så att det här med läsning är någonting som jag tror att nu också när det blir jul så är det nog bra att ta fram den där boken och läsa sagor. Passa på när ni har tid hemma med barn och barnbarn att ta den där mysiga stunden och gå in och titta i bokhyllan eller gå till biblioteket på förhand och hämta böcker. Jag tycker det finns fantastiskt underbara julböcker. Astrid Lindgrens Barnen i Bullerbyn och Pippi Långstrump och alla andra. Så det finns mycket att läsa.
Och sen förstås Anna-Maja Henrikssons Makten och ärligheten.
No, naturligtvis. Den kanske man inte vill läsa som godnattsaga åt ens barn.
Men jag funderar ännu på det här med... vi lever ju något av ett sånt här quick fix Homer Simpson varv. Att liksom, det uppdagas ett problem och så ska det hittas snabbt en lösning. Och en av de här sakerna som stöds och blöts är ju det här med skärmen och skärmtiden och mobilen i skolan. Jag kommer själv från en pedagogisk bakgrund. Eller på pedagogikbakgrund. Jag vet inte om jag kanske ser den där totalförbudet heller så som en lösning. Eftersom den där skärmen och den där mobilen finns ju med i vårt liv från att vi är små till att vi är äldre i dagens värld. Hur ser ni på den här mobilfrågan i skolorna?
No, den här mobilfrågan så är nog viktig. Alltså det som man ju kan säga är det att det syns också i den här PISA-undersökningen att de här unga själva som har fått svara på frågor så säger att mobilen och digitala verktygen nog delvis stör inlärningen. Och det där, sen då man börjar titta närmare på det här, att vad är det som stör? Så är det förstås det att om du har den där telefonen framför dig och det kommer aviseringar, notiser, saker, så är du mer koncentrerad på dem än att koncentrera dig på det som du just då ska sätta dig in i. Och av den här orsaken så tror jag själv att det är jätteviktigt att vi pratar om det här och att man i alla skolor går igenom tillsammans. Att hur kan vi tillsammans se till att man får den där arbetsron i klassen, både för elever och lärare. Och många skolor har ju lyckats med det, att man kommer helt enkelt överens att på förhand så lämnar man sen mobilen i parkeringen strax utanför klassrummet. Man tar inte med på timmen. Men sen kan det finnas sen timmar där man behöver ha mobilen av olika orsaker. Och att hitta den här gyllene medelvägen, så det är ju det nu som vi behöver försöka styra upp. Och där målsättningen är också att vi lagstiftningsvägen ska kunna ge lärarna och rektorerna lite bättre stöd att hantera det här i praktiken än vad vi idag har i dagens lagstiftning.
Det är ju så att mobila apparater, telefoner, pekplattor och så här, så det är ju en del av vår vardag. De kommer inte liksom, inte kommer de att försvinna, de kommer bara bli mer utvecklade. Men jag tror att det handlar om att sätta också gränser. Det handlar hemma, att i många familjer så har man ju redan nu att man har bara ett visst antal skärmtidstimmar som man får ha, och det tror jag är jättebra. Och samma förstås i skolan, att man hittar, så som Anna-Maja sa här lösningar för det. Jag har haft några skolklasser på besök i riksdagen här under hösten, när vi har haft gallup med gymnasieeleverna, så har det varit massivt stöd för det att man inte ska ha telefonerna. Sen när vi hade högstadieklass så var det lite mer brokigt, så att säga. Men att det där nog tror jag det också liksom visar också den här resultaten som du sa, att unga själv och barn och unga själv säger att det stör. Så man måste nog ta det på allvar. Att jag tror helt säkert att om man har telefonerna så att säga hela tiden med, så påverkar det på fokus. Men samtidigt, de är ett verktyg som vi alla använder. Sen kan man ju säga att vi politiker också skulle göra oss förtjänta att vara lite mindre på de där skärmarna.
Så är det ju. Så är det. Och sen tror jag att det är viktigt att minnas också det, att när du ska till exempel räkna eller skriva, så nu är det viktigt att du håller i den där pennan och har ett papper. Mm. Att den här liksom funktionen, att hjärnan och signalerna går till handen och handens rörelser. Det tror jag själv. Och jag tror själv på att vi i framtiden behöver en skola där vi använder oss av både traditionella, ska vi säga, läromedel, papper och penna, men sen också de digitala verktygen, för det är ändå i den liksom omgivningen man ska leva. Men om inte man lär sig att läsa och skriva ordentligt, så kan man inte heller lära sig att använda de här digitala verktygen och förstå hur saker och ting hänger ihop. Här för en kort tid sen så kom också riksdagen överens om att dela ut det som vi kallar till julklappspengar. Och det där, i år var det så att regeringen hade gett 50 miljoner till riksdagen, som riksdagsgrupperna fick själva vara med och utforma hur de skulle fördelas. Och det kan vi ju säga att sällan har vi fått så mycket pengar till många det där regioner i det som vi kallar Svenskfinland, och till så många olika typer av ändamål som den här gången. Både för att stärka svensk räddarutbildning till exempel, men också för olika teaterprojekt, såväl till kultur som också till människorättsorganisationer, för att inte sen tala om en massa infrastruktur och vägar. Men Otto, du har varit centralt med i det här arbetet och du är medlem i finansutskottet. Berätta lite.
Ja, det blev ett resultat som är hyggligt, och responsen har också faktiskt varit bra från fältet. Jag vet att det har kommit mycket tack. Man liksom delade i tre helheter, så vi har ganska mycket satsningar på kultur. Vi har Klockriketeater som ska göra turné i hela svensk Finland, och vi har Sommarteater i Raseborg och Lurens som får förnya vridläktare och annat finansiering. Sen har vi många medborgarorganisationer som gör ett viktigt jobb. Vi har Människorättsförbundet, Konsumentförbundet, Regnbågsalliansen, Yrkesfiskarna och så vidare. Sjöräddningssällskapet. Ja. Och sen det som är inte en förening, men som är väldigt, väldigt viktig för svensk Finland och svenskspråkigt, räddningsutbildningen nu äntligen småningom ska köra igång här i Helsingfors. Och det är ju liksom jätteviktigt för framtiden. Och sen har vi, som Anna-Maja sa, i Österbotten, Åboland och Nyland, så omfattande och viktiga trafiksatsningar. Det handlar om att sätta lappa och asfaltera vägar, men det handlar också om nya cykelvägar bland annat. Och jag tror att det är rekordstor fördelning på den fronten just nu.
Så här är det, och det där, jag vet att det kom också pengar för vätgasforskning till exempel vid Vasa universitet.
Ja, en halv miljon.
Vilket är anmärkningsvärt. Och sen också till nya, ska vi säga, innovativa lösningar som gäller ska utreda speciellt kring riksväg 8.
Ja.
Och det var också ganska spännande. Så att här finns nog en hel del. Och då ska man minnas det att redan under regeringens egen budgetria så satte vi ju till pengar till exempel för läromedel på svenska och också för integration av flyktingar på svenska. Så att här, bara för att nämna några exempel.
Ja, och kvinnoorganisationerna fick ju i regeringsbudget nu en liksom finansiering. Det är första gången någonsin som regeringen redan tryggar i sitt budgetförslag de här viktiga pengarna. Tidigare har det varit alltid riksdagen som har måste ge, och det är en viktig markering.
Det här är nog det är banbrytande, kan man säga, att inte ens då under den förra regeringen med Sanna Marin i spetsen, och fast vi var fem kvinnor vid rådet, då så lyckades vi ju inte få det permanentat. Men nu lyckades vi, och det momentet finns på undervisnings- och kulturministeriet, och där kan man väl säga att också det att vi råkar inneha undervisningsposten så har en viss betydelse.
Jag tänkte just säga att det är säkert inte en slump att det råkar komma just nu. Bra jobbat i den delen också.
Det tänkte just om de här julklappspengarna, att de påminner ju också oss som bor och verkar innanför i huvudstadsregionen om att det finns ett livskraftigt land även utanför Ring 3. Och det, jag tänker just på den här vridgrejen i Lurens sommarteater där vi firar somrarna. Så det är jätteviktigt att ha de här livskraftiga lokala sakerna, för det är det som gör att folk sen hålls på den här orten och trivs fortsättningsvis på orten. Alla kan inte flytta till huvudstaden.
Nej, så här är det, och det här är nog någonting som vi måste komma ihåg, att vi behöver ett Finland i framtiden som består både av större städer, mindre städer, landsbygd och till viss del också glesbygd. Och vi behöver se till att det finns livskraft där var det finns förutsättningar. Och i det samhälle där vi idag lever så, så finns det många saker som vi säkert med 8 år och hela svenska riksdagsgruppen är oroliga för när det gäller till exempel vården, att hur ska det gå. Men allt hänger ju ihop och vi måste se till att man har tillgång också till vård oberoende av var i Finland man lever. Och då stöds ju också allt av att det finns kultur, möjligheter till motion och idrottsutövningar och möjligheter till möten och möjligheter att umgås över språkgränserna. Så allt det här är sånt som vi ju jobbar med dagligen. Sen blir det 2024. Det är inte hemskt länge till det. Och vad har vi då framför oss? Det första är åtminstone ett presidentval.
Ja, det är spännande. Det är ju så att ännu vågar man ju nog inte förutspå att vem som blir nästa republikens president. Att vi har ju ett väldigt liksom ganska jämnstarkt det där startfält på många sätt. Och jag menar, det tog ganska länge för att alla var ut på banan, att Jutta Urpilainen kom nu här för någon vecka sen först och det har ju genast ändrat. Och jag tror personligen att Jutta också kommer att göra ett bra race i det här. Men att det är på något sätt att vi har vetat att det här valet är på kommande och det känns att det är väldigt länge till det. Men under julen så tror jag att mellandagarna så gör man ju inte kampanj och så är det nyår och 13 dagar och mitt i allt är vi 2,5 veckor före alltså valet.
Det kommer att gå så otroligt snabbt. Det enda som är säkert nu är ju det att president Niinistö, så han kommer inte att sitta hemskt länge till. och det där, jag tänkte säga att han har nu fått den sista julgäddan. sista det där Lucia-uppvakningen.
Och sista slottsbalen.
Att nästa gång kommer han som gäst i slottsbalen och får komma in sist istället för att vara först. Ja. Och det där, sen kan man väl säga så här att det är nog klart alltså att om president Niinistö ska öppna riksmöte som börjar då den 5 februari, det tror jag 7 februari som presidenten ska öppna riksmöte, skulle det gå så att någon skulle få över 50% i första omgången, så då är det den nya presidenten. Men det sannolika är ju nog att Niinistö kommer ännu ett var till riksdagen och öppnar riksmöte.
Jo, allt tyder på det att det blir en andra omgång, åtminstone när vi ser på gallupan nu. Nu är väl Yles första stora valtänte faktiskt nu när det här bandas så är det ju måndag, så det är den här torsdagen tror jag. Jag måste säga ärligt sagt, jag har inte själv heller helt enkelt hunnit följa med jättemånga debatter, men att kanske man...
Jag har inte heller. Jag kan erkänna det, och då har jag tänkt att om jag inte har hunnit, så hur många andra medborgare i vårt land är det som inte har hunnit? Jag tror att det är ganska många.
Jag tror också att nu sen julen ska hoppas att de flesta funderar också vi på något annat än politik, och jag tror att sen efter julen där vi nyår, sen tror jag att folk på riktigt på allvar börjar fundera på det här presidentvalet. Och då vet vi ju att nog opinionerna ännu kan mycket ändra.
Så är det.
Vissa SFP-are har gått ut och stött någon av de här många kandidaterna. Har ni tänkt göra det?
Jag har ju som partiordförande nu inte tänkt gå, åtminstone inte i det här skedet ännu, bakom någon enskild. Men det där, jag vill ju att vi får en president som är liberalt sinnad, har mänskliga rättigheter med sig i ryggsäcken och har så att säga värderingarna i skick och också relationer till andra länders beslutsfattare och så här. Så att vi behöver en mångsidig president som det där klarar av att göra det jobb som presidenten ska göra härifrån framåt och som man på det sättet kan lita på. Sen är det ju så att jag vet att inom vårt eget parti så finns det de som flaggar nu för Alexander Stubb, det finns de som flaggar för Pekka Haavisto. Och det finns de som flaggar för Olli Rehn. Det är nu närmast de här tre som jag nu har hört att människor talar om.
Ja, jag kommer faktiskt att alldeles innan kort här ännu före julen berätta att vem jag tänker rösta på. Men jag kommer inte att berätta det här, utan det kommer antagligen i slutet av den här veckan. Så ni får återkomma till.
Det är roligt.
Så det lär vi ska veta då före julafton vem Otto Andersson stöder. Det var kiva att veta. De ekonomiska hjulen snurrar inte så där speciellt bra för Finland just nu. Och ett av regeringens största arbeten framöver kommer att vara att fortsätta jobba med ekonomin. Och det kommer inte att vara något lätt. Det kommer inte att vara en lätt uppgift. Att vi skulle behöva få tillväxt i det här landet. Vi behöver få mera människor i jobb. Samtidigt så skulle vi behöva stävja skuldsättningen. Vi har utmaningar med våra vårdområden som har för lite pengar. Skolan, utbildningen vill Svenska Folkpartiet absolut inte kära från. Och då är frågan, om vi ytterligare över det som man har kommit överens i regeringsprogrammet måste börja ännu dra åt svångremmen, så hur gör vi då? Och det här är frågor som vi kommer inom riksdagsgruppen att få fundera på när vi kommer på nästa års sida. Och jag har svårt att se att man skulle klara det utan att också börja titta på skatterna. Men det här är en diskussion som vi får återkomma till.
Jo, här måste nog alla kreativa hjärnor sättas ihop, för att det är ju en stor anpassning vi redan har förbundit oss till. Och viktigt är också förstås att få igång den här tillväxten. Och där har det gjorts också jättebra åtgärder från regeringssidan, att satsa jättestort på forskning och innovationer. Ett omfattande paket för att satsa på infrastruktur. Det är viktigt att få också byggbranschen igång, och samtidigt så handlar det om näringslivets och företagens möjligheter att infrastrukturen och trafiklösningarna är skick. Vi har fått igen positiva nyheter gällande gröna omställningsinvesteringar såväl i Österbotten som här i Helsingfors. Och här tror jag att regeringen gör mycket rätt när man satsar på den här gröna omställningen. Och där är de regioner där SFP är stark i, har nu under det senaste året fått mycket positiva nyheter. Jag tror inte att det är en slump heller. Men det handlar ju dels att stävja klimatförändringen. Det är det kanske mest effektiva sättet att nå våra klimatmål. Men samtidigt handlar det om nya arbetsplatser, nya skattepengar. Och den här möjligheten ska vi ta vara. Sen gällande anpassningen så gäller det nog att väldigt noggrant fundera att man kalkylerar det så att vi inte stävjar tillväxten och liksom inte gör sådana lösningar som gör det värre, så att säga, helhetsekonomiskt.
Så är det. Så är det, och här behöver nog också det där, så att säga, det här rättvisetänket vara med. Att vi vet att det, vi har varit tvungna också att göra nu sådana nedskärningar som vi helst av allt inte skulle ha villat göra, och som också har varit jättejobbiga för oss som parti och som riksdagsgrupp. Men att det gäller att hitta de här tillväxtnischerna, och dem har vi ju nog, och just därför satsningen på skolan också och utbildningen är så otroligt viktig. Det var ju faktiskt så att det här resultatet från klimatmötet i Dubai, så det blev bättre än vad vi kunde tro där i ett skede, och att vi nu har en överenskommelse mellan världens länder att alla har som mål att man ska komma bort från fossila bränslen, så det är viktigt. Och det är nog alltså en otroligt viktig signal till också ekonomin i hela världen och till företagen och näringslivet, att det är det man ska satsa på. Sen har vi också ett presidentval på kommande i USA, och det kan vi inte göra så hemskt mycket åt, vi kan bara följa med. Och jag brukar ju inte sluta att förvånas över att det i det här stora landet ska vara så svårt att få fram två presidentkandidater som skulle vara kanske lite yngre och inte så stridbara. Allt lutar ju mot att det är Joe Biden och Donald Trump.
Ja, man måste ju säga, för Finlands vinkel så är det verkligen bra att de här avtalen med USA och framförallt det här NATO-medlemskapet är ännu i paket för det här, utan att förutspå på något, eller att försöka förutspå resultatet av USAs presidentval, så nu skapar den här situationen en stor osäkerhet. Det är ju liksom på ett sätt, det är liksom lite paradoxalt att om man tänker på Joe Bidens tid som president, så det har faktiskt åstadkommits väldigt mycket resultat. Man har en väldigt progressiv syn för att vara USA på den gröna omställningen. Man har gjort infrastruktursatsningar som har liksom negligerats i åratal. En socialpolitik som jag tror att vi SFP delar starkt. Men tydligen så åldern, framförallt åldern, är det som nu demokraterna och de som kan tänka sig rösta på demokraterna har problem med. Att politiken är på något sätt det är ju nog en väldigt konstig gren vi sysslar med, för att fast resultaten är bra så är det något helt annat sen
som avgör. Mm. Så här är det. Ja, märkligt är det. Och vi kan inte så mycket annat än följa med och hoppas på det bästa, men det är precis som du säger att tack och lov är vi så att säga nu NATO-medlemmar, och tack och lov har vi det här bilaterala avtalet med USA. Och sen kan man väl säga att också var det nog väldigt välkommet att man i kongressen godkände en lag som gör att presidenten inte liksom bara på eget bevåg kan meddela att man ska stiga av NATO-tåget och lämna försvarsalliansen.
Det är nog skönt att den där rättsstaten finns, och den där tanken om rättsstatens viktighet finns ännu kvar där någonstans.
Någonstans finns
någon
den.
Någon vill ännu värna om den.
Och det är otroligt viktigt, och det är också viktigt i EU. Ja. Och på tal om det så har vi ju nu också sett att Ungern och Viktor Orbán så spelar ju ett otroligt högt spel. Och tillsammans med Turkiets Erdogan så har de ju ännu torpederat Sveriges NATO-medlemskap. Men jag vill på något sätt tro att vi snart ser en lösning ändå på det. Jag tror att förnuftet ska vinna. Så, då går vi ju in mot de här sista dagarna här före jul och alldeles strax är det ju julafton.
Igen.
Då är frågan, ska det bli julskinka och lutfisk på bordet eller är det någon annan meny som gäller? Ska det vara kålrotslåda, morotslåda, potatislåda och leverlåda? Den sista har vi aldrig haft hos oss, men jag vet att på finskt håll så ska det vara väl hela repertoaren.
Jo. Familj så har vi oftast ganska fiskbetonad jul och vi har olika sorters lax och rom och sill och strömming. Det som vi äter mest och sen de som äter kött i år så det blir inte gris eller kalkon utan det kommer att bli älg. Någon form av älg som jag ska tillreda, jag vet inte ännu hur men säkert helstekt. Men att viktigast är kanske det att man har tid att umgås med sina nära och kära. Att det där. Maten är god men sällskapet är bättre så att säga.
Så är det ju nog att så det där, det är nog också hos oss så att det där fiskbordet är nog det mest populära. Och det ska vara sikrom och det ska vara olika typer av lax och gärna också gravad sik och diverse. Och mycket olika sillar. Och sen ska det vara den här rosollen, sillsalladen. Den brukar jag som sagt inte ha så många andra som tycker att den är så nödvändig på vårt bord. Men att jag brukar själv stå på mig. Jag får ju själv också laga den. Ja. Men det där med älgotto, så det understöder jag varmt. Vi funderar här på veckoslutet med min man också. Han hade hittat något recept på gravad älg. Och det tyckte jag lät spännande. Så vi ska se om vi skulle hitta det receptet också och kunna fixa det. Men att sen tror jag också att det kan bli kalkon kanske eller något annat. Det är nog så att den här skinkan börjar komma lite i skymundan.
Jag har skurit ner på min köttkonsumtion överlag. Mm. Så det är på stora hela. Men julskinkan, den är helig. Vi firar alltså julafton med min mor på Tumis och vi brukar alltid ha en 6 kilos skinka
med ben
och sen äter vi den ganska länge därefter. Sen har jag infört ren tunga som jag brukar koka alltid dagen innan julafton.
Spännande.
Ja, det är väldigt gott.
Spännande. Och vi har den här traditionella svampsåsen som alltid ska finnas. Det går ju inte en jul i familjen, jag tänkte säga i familjen Fors. Alla som har läst min boken om mig så vet att jag hette Fors som barn och den traditionen har jag ju tagit med mig. Så den är ju obligatorisk. Nu blir det antagligen på trattkantar eller? Och på tal om det, har ni något julklappstips?
En är här framför mina ögon nu på bordet och det står Anna-Maja Henrikssons bok av Annika Hellsten, Makten och ärligheten och det där. Där så får man en väldigt, hur ska vi säga, ny insyn på mycket sätt att hur Anna-Majas barndom och ungdom och alla de här åren i politiken och ärligt prat och det går liksom på djupet. Väldigt, väldigt mycket. Jag har faktiskt inte läst den från perm till perm ännu, men jag var faktiskt med på det sättet. Det är speciellt för jag var med då när Annika Hellsten intervjuade Anna-Maja. Då var jag ännu i mitt tidigare jobb som Anna-Majas medarbetare, så jag har ju hört mycket av de här intervjuerna. Och också till och med tittat lite på några manus, men jag har inte läst den liksom från perm till perm. Men att den har ju fått jättemycket beröm och den var i topplistan där på akademin alldeles nu senast jag kollade.
Det var roligt, ja. Det är nog många som har uppmärksamma den också och berätta för mig att de har antingen läst den eller ska läsa den eller ska ge den åt någon av sina vänner eller bekanta eller släktingar i julklapp, och det är jag ju glad över. Och jag är jätteglad över att vi blev klara med det här projektet, Annika och jag. Och hon har ju gjort ett stort arbete med skrivande, och tillsammans så har vi till vissa delar också förstås skrivit vissa saker, men det där, jag är ju den som har fått berätta, och det var ju lite för mig också så att inte visste jag varje gång när hon intervjuade mig. Vi hade ungefär 20 sådana tillfällen där vi satt en till två timmar, så inte visste jag riktigt vad vi alltid skulle tala om. Men där finns det nu mellan två pärmar, och det är klart inte det hela mitt liv, men nu ger det en ganska bra bild.
Jo, man fick en bra bild. Jag har jobbat med det ett antal år, men den här öppnar kanske upp och förklarar vissa saker som nu förstår jag bättre hur du tänker i vissa frågor, särskilt när det kommer till politiska linjedragningar. Så där ger den en väldigt bra inblick i dig och dina tankar.
Precis. Sen förstår man också att naturen är viktig och havet.
Ja.
Många andra sådana detaljer som nu kommer fram. Ja, men jag hoppas att det där, alla ska få en riktigt god och fridfull och skön jul. Och vi som jobbar i politiken så tror jag också mår bra av det, att få lite vara just med nära och kära, tänka på annat, spela lite sällskapsspel. Det hör ju till det där bästa som jag vet under julhelgarna. Och lyssna på vacker musik, kanske gå också på någon julkonsert och så vidare. Så att jag vill önska er båda, både Otto och Ted också, en riktigt skön jul. Och ett gott nytt år. Vi ska hoppas att nästa år blir ett bättre år. Och tack också du som har lyssnat. Jag vill passa på att också önska dig en riktigt, riktigt fridfull och skön, stämningsfull jul. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och det här är podcasten Bakom kulisserna. Riktigt god jul.